Hej alla goa lyssnare. Nu är det T-rört eller som sänder. Vi sänder för Floby pastorat. Och jag, Ingrid Jarlsson, sitter här som vanligt med min kompis Erika Nigol. Och idag har vi ett litet roligt ämne som Erika har tyckt att vi ska röra till lite igen omkring. Det är inte så enkelt. Det är lite ett svårt ämne. Men Erika, du får berätta. Vad ska vi prata om idag?
Vi ska prata om hemligheter.
Huvaligen.
Ja, och när jag sa det till dig så sa du så här, vadå hemligheter? Kan man inte prata om? Jo, det är just det man kan. Det är det som är så intressant, för man kan faktiskt prata om hemligheter. Men det är ju ingenting som alltså hemligheter är ju hemliga, så det pratar man ju inte om.
Nej.
Men jag tycker det är så intressant. För vad är det vi går runt och bär på för någonting utan att säga det till någon? Eller delar vi hemligheter med någon annan? Och hur känns det att gå och bära på en hemlighet?
Det beror på väldigt vad det är för typ av hemligheter.
Ja, men det som är så hemligt så att det är en hemlighet, tänker jag. Att då är det ju någonting som kanske skaver någonstans.
Ja, det kan kanske vara en positiv hemlighet. Kan det inte vara det? Måste en hemlighet vara negativ? Bekymmersam?
Ja, men om man svår? Men om man har en hemlighet som man inte vill berätta för någon.
Ja.
Det är klart att det kan ju vara en hemlig, trevlig upplevelse.
Jag tänker så här på postkodlotteriet. Tänk om man vinner där x antal miljoner kanske. De kanske inte vill berätta. Då kanske de får massa hatbrev och hotbrev och allt möjligt.
Tiggarbrev.
Och då är det ändå för personen en positiv upplevelse. Men det blir en hemlighet. Som är svårt att hantera kanske.
Ja, kanske. Men det är ju ändå en positiv grej.
Ja, precis. Ja,
förhoppningsvis i alla fall. För folk kan ju få pengar och så går det åt helvete för att man inte hanterar det.
Jo, men det är ju fortsättning. Det är fortsättning. Men just när man har fått det så kan det vara svårt att berätta om det för att det får sådana följder.
Ja. Och det kan vara också att man varit med om upplevelser som har varit fantastiska för en själv men som man inte vill berätta för någon annan.
Ja, det behöver ju inte bara vara en hemlighet, behöver inte bara vara negativ.
Ja, men mest negativ tror jag den är.
Okej, kör vidare.
Ja. Och då så har vi lite frågor och funderingar runt det här då. Vad är en hemlighet?
Ja.
Det har vi varit inne på nu lite grann sådär. Mm. Och var är det okej med hemligheter? Och i familjen, är det okej där?
Ja. Om man delar en hemlighet i familjen så kan väl det måste man väl kunna ha.
Ja.
Man måste ju kunna ha hemligheter tillsammans med andra.
Ja, det är klart. Men då är det ju en positiv hemlighet. För att om det är en negativ hemlighet, då kan det ju vara så att det pågår någon typ av misshandel i hemmet. Det pågår
missbruk eller problem av olika slag.
Ja, och det blir en hemlighet som man inte vill liksom att någon annan ska veta om. Och
nej, då men klart, den hemligheten vet ju de flesta om i familjen.
Ja, precis. Men det är ingenting som man... Det är en familjehemlighet.
Ja. Men sen kan det vara också att man har gjort någon fantastisk grej och så vill man bara, det här säger vi inte till någon.
Nej.
Man har liksom köpt ett slott nere i Italien till exempel.
Ja, det säger
vi inte till någon, för då ska alla ner dit och kinesa. Det kan vara en hemlighet. Och då pyser man bara.
Ja, jag har inga tankar på att köpa något slott i Italien.
Nej, jag säger
möjligtvis
inte att
i Frankrike.
Nej, men... absolut. Vilket språk det går att prata. Nej.
Ja, men franska går lite bättre.
Hopp.
Men jag tänker på det här som jag för många år sedan som jag kommer ihåg när vi var ett gäng med kvinnor då, så var det någon som hade sett någons man med en annan kvinna.
Hejsan hoppsan.
Ja, det var precis vad vi sa. Och då var det så här, ska vi berätta det för våran väninna då?
Mm.
Att hennes man är ute och vänstrar, eller ska vi inte berätta det? Och då hamnar man ju sån här lojalitetskonflikt liksom. Hur ska man, vad är det som är bäst egentligen? Mm. Och det blir ju en hemlighet mellan oss då, vi kvinnor. Vi visste det här, va? Men skulle vi berätta eller inte? Mm. Det gjorde vi och det kanske inte blev så bra, men...
Nej, men det är ju svårt alltså. Vad gör man om man får reda på en hemlighet? Vad gör man med den?
Ja. För jag kommer ihåg när jag jobbade med ungdomar, då hade jag ju mycket ungdomsledare. Och då så hade jag en av mina grejer som jag alltid lärde dem, det var att om det är så att det kommer någon av ungdomarna och berätta någonting för er och säger, det här får du aldrig berätta för någon annan. Och det är någonting som ni känner, för då så lova aldrig att ni ska aldrig berätta någonting. För det första. Och för det andra, om det är någonting som ni får veta som ni känner att det här är för långt liksom, det här måste jag berätta, så kom till mig och berätta det. Och det hände faktiskt en gång att det var en ungdomsledare som kom till mig, och då var det en ung tjej som hennes pappa utnyttjade henne sexuellt. Och hon kom och berättade, ungdomsledaren kom och berättade för mig. Och då så fick jag ju agera på det då. Och sen blev det ju total kaos. Och det blev ju, ja. Men det var, och det här är långt härifrån, så det är inte alls här i krokarna. Men det var så där. Det här med, återigen, alltså med konflikt. Alltså, för jag tog ju den konflikten då, va. Mm, och så var jag tvungen att rädda min ungdomsledare. Och så var jag tvungen att rädda den unga tjejen. Och sen, alltså det blev, och så var det ni vet, alltså det här totala kaoset som blev. Men då gäller det att stå rak i det.
Mm.
För det här skadar ju så många människor om man inte tar i det.
Men hur blev det sen liksom?
Jo, jag vet hur det blev sen.
Blev det liksom bra eller?
Ja, det beror på hur man ser det, för det blev ju
annorlunda.
Det kan man lugnt säga.
Nej, men det är ju det som är så svårt, då, vad man ska göra när man får reda på något sånt där.
Mm.
Hur man ska agera. Och det är likadant om det är misshandel i en familj och såna grejer. När någon kommer och har en blåtira någonstans. Mm. Vad ska man göra? Nej, det är ingenting. Det är ingenting, va?
Jag kommer ihåg när jag var riktigt ung. Jag var typ 20. Då jobbade jag på en stor gård. Och så var det lite folk runt omkring. Och så en natt så var det en tjej som ringde och skrek i telefonen. Och sa, han slår mig. Och jag kastade mig i bilen och åkte dit. Och då precis såg jag hur han bara drog iväg med bilen, mannen då. Och jag in, du vet då. Och hon var ju slagen och det var bara katastrof. Här kan du inte stanna, så jag. Så tog jag med henne hem och så la jag henne i min säng. Så hon låg och sov bakom ryggen på mig och sov tryggt där hela natten. Och så dagen efter ringde jag till polisen och sa, hur kan detta få hålla på? Jag var ju chockad över att liksom folk slår varandra. Det hade inte jag upplevt. Och då sa han så här, jag ska bara berätta en sak för dig. Att det pågår så mycket i den här stan som du inte har en aning om.
Mm.
Och ingen annan vet heller. Men vi vet i polisen vad som pågår. Och vi kan inte alltid göra något.
Mm.
Och då var det också en sån här liksom smocka för mig på något vis. Att inse att jäkla vad lite jag vet.
Ja, precis.
Men i fortsättningen var det så här att den här tjejen, hon sa att om du inte skärper det så ringer jag Erika. Så hon kunde använda mig
lite. Ett slagträ. Nej, men det är ju så att det förekommer ju väldigt mycket som man inte vet någonting om, va?
Precis.
Det går ju inte bara att knacka på dörren och gå in liksom bara för att, jag menar, det är det som är så svårt med en familj, för den är liksom på något vis skyddad.
Ja.
Man skyddar varandra och så här. Det går inte att komma in där liksom bara och tycka att sluta med de här dumheterna,
nej,
eller vad det nu är, va?
Nej, och det är liksom också det här med att det finns en sån stor skam i att det försiggår någonting i familjen som man vet är så fel. När ens mamma och pappa slår varandra eller den ena slår den andra. Hur ska jag som barn, vem ska jag berätta det för? För det är ju mina föräldrar.
Mm.
Jag är ju så bunden till dem. Jag måste ju liksom, och vad händer, kommer jag hamna i något familjehem eller kommer polisen, vad kommer hända med mig? Och små barn, de litar ju på sina föräldrar och är ju väldigt lojala.
Ja, det vet jag. Jag hade fosterbarn och så här, och som var då mamman missbrukare och sådär grejer, va? Men hela tiden mamma liksom, va? De får en otrolig anknytning till sina föräldrar när de inte är okej, så att säga.
Bara för
att
då måste de rädda dem.
Ja, hon hade en lillebror, så hon var ju tvungen. Hon var ju bara 5-6 år, va? Så det är liksom.
Och sen är det också, sen tror jag också det är sådär att barn knyter ju an till sina föräldrar för att överleva. Det är därför man gör det, va? Och det är ju också så att om då min förälder liksom, det ska hända den något, då kanske jag dör. Och om man tänker att det är den djupaste känslan, den ligger på den nivån, då kan man ju fatta fatta varför barnen är så lojala med sina föräldrar. Mm. Och speciellt med sina mödrar, tror jag.
Det tycker jag är lite intressant, han Morgan Alling. Han har ju berättat väldigt mycket. Han har ju flyttat från det ena fosterhemmet till det andra och blivit slagen och grejat. Och han har försökt hela tiden anpassa sig liksom för att få det att funka. Liksom. Ja, han beskriver precis. Det väldigt bra.
Överlevnadsstrategi, det är ju det. Ja, jag gick och googlade på det här naturligtvis. Och då kom vi in på lite olika typer av hemligheter. Kan du dra några? Eller ta den första där.
Det är den romantiska känslan för något. Mm. Hur beskriver vi den? Det att man...
Ja, det var ju det, som när jag läste på det här så var det så där att man kan gå runt och vara kär i någon som man inte får vara kär i.
Ja, just det. Man har känslor för någonting som inte är okej.
Ja, om man har ett jobb till exempel så går man runt och är kär i sin chef till exempel. Ja. Då, va? Och chefen har en fru och barn, men jag går runt där och suktar och liksom...
Fast ofta sånt där, ja klart, det kan ju vara olika grader av det, men annars så... Lägger man väl det undan till slut? Eller? Nej, jag vet inte.
Jag har ingen aning. Jag har aldrig varit kär i min chef.
Nej, inte jag heller.
Så ingen aning om det. Nej, men jag vet ju.
Men det kan ju förekomma.
Ja,
absolut.
Det kan, för jag har ju jobbat på ställen där vi hade en chef som många hade romantiska känslor för. Så jag vet ju hur det kan se ut och hur det kan gå. Men det kan ju vara en hemlig som man går runt och bär på. Ja.
Sen kan det vara ekonomi. Mm. Att man lever... över sina tillgångar och kanske man har då skulder och grejer, det växer och växer och växer och man kanske mår väldigt dåligt. Eller som jag sa förut, man har vunnit 1 miljon och kan inte säga det heller.
Så jag har ju Lyxfällan.
Ja,
det är ju ett
det är ett tv-program, jag har inte sett det direkt.
Alltså det är länge sedan jag såg det, men det var ju alltså ibland så satt jag med skämskudde för jag tänkte, men gud, folk kan inte vara så här.
Det var de konsumerade för mycket.
Lånade pengar för konsumtion och för resor och för mat. Och liksom och öppnade inte en faktura utan de bara låg liksom på hög. Köpte bilar och hundar och gud vet allt och hus och sådär. Och förstod inte att det här får jag in. Då kan inte jag konsumera mer än det jag får in.
Nej.
Men man skulle upprätthålla någon sorts fasad av att man hade mycket pengar och sådär. Mm. Och jag kan ju förstå det, för att det kan finnas en skam i att inte ha så mycket. Jag har ju inte
speciellt om man umgås med människor som har mer än vad man själv har.
Ja, eller man har börjat liksom ge sken av och så måste man hålla uppe det och måste man resa på resor. Och jag har ju levt ensamstående med 3 barn, så jag har ju verkligen vet hur det är att inte ha några pengar.
Ja,
och då är det ju sådär att då får man ju liksom rätta sig efter det. Men låna pengar till konsumtion har jag ju aldrig gjort.
Nej, jag har ju också levt utan med små marginaler så att säga. Ja. Och det är ju en bra erfarenhet väldigt att ta med sig. Att man liksom inte behöver överkonsumera. Men det är klart man kan ju hamna. Och sen tror jag också det vilka människor man umgås med. Mm. Att det är väldigt lätt att ryckas med va? Och då kan man också hamna i olika typer av problem som man kanske inte... Som blir en hemlighet då.
Precis. Och jag vet, när jag jobbade inom diakonin... Där vi delade ut pengar, för vi hade ju massa pengar som vi hade fått testamentera till oss. Så kunde vi ta avkastningen av den och dela ut då till människor som behövde. Och då kommer jag ihåg att jag pratade ju alltid om att du måste lära dig att det är inte inkomsten du blir rik på utan det är utgiften. Mm. Och det fattar jag inte folk liksom. Men det är ju precis det här som vi pratar om. Att jag köpte liksom så här kassaböcker, såna här små kassaböcker och gav till folk och sådär för att de skulle skriva upp. Allting som du handlar så att du förstår, så du får syn på vad du gör åt. Ja. Så det var någon som fattade det där, kom tillbaka och sa, åh vad bra det var.
Så det var många som inte fattade.
Ja, de flesta fattade. Men för det var någon i alla fall. Ja, sen har vi familjehemligheter.
Ja, och det har vi pratat en hel del om.
Ja, ja.
Sen har vi lite psykisk ohälsa. Mm. Och det är om man har någon sjukdom på något vis som man inte vill att andra ska se.
Mm. Vad finns det för skamliga sjukdomar?
Ja, kommer jag inte på något direkt så där.
Missbruk tänker jag då.
Du tänker på missbruk, ja. Mm. Ja.
Jag tänker på missbruk som en sjukdom. Det gör ju inte alla, men jag tänker på det så. Har man ett missbruk i familjen så vill man ju inte att det ska komma ut.
Nej, det är ju skamligt. Ja.
Och förr var det ju kunde vara väldigt skamligt att ha någon som var psykiskt sjuk och sådär. Liksom. Det ville man inte visa upp och sen man gömde dem liksom någonstans och sådär. Det har man ju hört talas om när det gäller så här liksom, så kallat förnäma familjer, att man gömde någon på vinden eller att man liksom hade någon så där undan på undantag så att det inte skulle komma fram då. Och det psykisk ohälsa, det är det här med skuld och skam.
Men det är väl likadant som med anorexia och bulimi och de är också, va? Det är väl också ganska så besvärligt och skämmigt kanske att man inte klarar.
Och det var ju det, jag kommer på 90-talet, för då var det ju mammornas fel.
Jaha.
Då pratade man mycket om det, att det var mammornas fel att barnen hade bulimi eller anorexia. Och det, då
man hade för mycket krav på barnen.
Ja,
då, på
man hade alla möjliga teorier om det då. Mm. Och det kommer jag ihåg att det var ju skitjobbigt för många då. Att, och då gömde man ju det lite också. Av förklarliga skäl egentligen. Va?
Sen har vi lögner och oärlighet.
Mm.
Det är väl det att man har sagt någonting som inte stämmer.
Mm.
Och sen så kan man inte backa på det då.
Precis. Då måste man hålla fast för det på något vis.
Ja.
Och det är också det här att man kan prata skit om andra. Vi pratade om det förut här. Men man ska inte jag brukar säga att man ska inte prata mer om en person än vad man kan säga till den personen.
Nej, det är väl det som jag...
Ja, det är en bra regel.
Nej, jag tycker inte om att prata med dig till exempel om en tredje person.
Nej, vi gör ju inte det.
Nej, för det tycker inte jag är liksom... Det är inte okej.
Nej, det känns inte bra. Och det är ju det här med lögner också. Att börja man ljuga. Jag brukar säga så här. Man kommer ihåg ärligt. Det som har hänt, det som är sant, det kommer man ihåg. Men om du börjar ljuga, då kommer du inte ihåg det.
Gäller att ljuga rätt nästa gång också, precis. Så man inte hamnar...
Och det lärde jag mig när jag var barn. För jag var jätteduktig på att bry ut mig och berätta saker och så här. Liksom om... Vi hade lejon i källaren hemma och så där, för min pappa var ju veterinär och
det är klart.
Vi skulle bara veta
bara lejon.
Ja.
Okay.
Men sen så började folk fråga så där liksom, men var är de då? Kan vi få titta? Nej, just nu är de inte hemma. Alltså jag fick hitta på. Och sen önskade jag mig en chefer. Uh-huh. Jag ville ha en chefer, hund var det jag har mest av allt. Och sen så köpte pappa en västgötaspets. Och kom hem med det. Och då sa ja, det är en schäfervalp, sa jag. Och han blev ju alldeles stor. Och jag liksom, och då lärde jag mig, Erika, ja, skärp dig. Så jag lärde mig att man ska inte ljuga.
Nej.
För att sanningen kommer jag ihåg, men lögnen kommer jag inte ihåg. Nej. Så att jag fick aldrig någon schäfervalp. Jag fick en chihuahua, det var lite skillnad.
Den blev inte stor den heller.
Nej, den blev inte stor heller. Jaha, vad gör vi med allt det här då?
Ja... försöker att inte skapa hemlighet. Nej, det kan man inte göra. De kan ju komma ändå.
Hur?
Ja, man kan ju hamna i en situation som blir väldigt sådär pinsam, sådär, så där kan jag inte berätta för någon.
Beskriv en situation. Jag blir nyfiken.
Ja, nu vet jag inte hur jag ska få till det här. Nej, men man kan väl hamna i något dilemma, tänker jag. Som gör att man tycker det är väldigt pinsamt. Jag kommer inte på, kan inte komma på några idéer, men
man är på fest och så kommer någon fram och berättar någonting.
Ja, kanske eller något sånt. Mm. Och sen så då måste man ju, om man inte har då någon som man kan pysa till, så är det besvärligt. Då får man ju gå och bära på det. Så jag tycker det är, man ska försöka ha några, en, två, tre kanske, lite närmare vänner på något vis som man kan pysa lite till. Det har jag lärt mig nu. Man ska pysa lite till den ena och så kan man pysa lite till den andra. Man behöver inte säga allt till alla, utan man kan säga något litet sådär, va. Och då kan det släppa. Då behöver det inte bli en stor hemlighet.
Man kan ju ha sett någonting eller varit med om något och sådär som är svårt att riktigt förstå. Och det är därför jag säger att man ska också gå och prata med någon. Att, och det finns ju folk i kyrkorna här, ja, i stan har vi folk som man kan gå och prata med. Det finns psykologer, terapeuter man kan gå och prata med. På vårdcentralen kan man ju komma i kontakt med en psykolog och sådär.
Men det gäller att hitta liksom någon som man känner liksom förtroende för som man vill. För jag menar, det är svårt tycker jag att hitta någon som man kan prata med.
Ja.
De växer inte på trän.
Nej,
även om de har en tjusig titel och allt det här, så sitter de bara där och goddag yxskaft.
Mm. Jag håller med.
Så det är liksom inte...
Mm.
Men har man en hemlighet och man har gått med den länge, då är det nog bra att försöka hitta någon och liksom släppa lite igen på ventilen.
Ja, och hittar man ingen människa så där, så kan man ju faktiskt knäppa sina händer, höll på att säga, för jag gjorde det just nu. Men och berätta för Jesus.
Ja.
Alltså, ja, men alltså bara att säga saker högt kan faktiskt lätta lite på trycket.
För jo, men det är det ju. Ja. Om jag har någonting och så sätter jag ord på det.
Ja.
Även om jag gör det i min egen kammare så... Så lättar det ju på trycket på något vis. För då hör jag liksom vad jag säger. Så det kan ju vara ett första steg.
Man kan också skriva brev.
Ja, det kan man göra.
Och det är också en jättebra... Du behöver aldrig skicka det.
Nej.
Men du kan skriva det. Du kan skriva antingen ett brev, du kan skriva dagbok. Och du kan skriva brevet och så eldar du upp det. Men då har du åtminstone satt ner det på liksom skrivet av
det. Så kan någon hitta det. Det gör ju massa sådana författare. De hittar ju gamla dagböcker och grejer. Så skriver de världens historier om det där.
Jag har en hel hög med dagböcker.
Ja.
Jag har skrivit det sedan jag var 23. Börjar jag skriva.
Ska det bli en roman sen?
Nej, det tror jag inte. Men jag har skrivit till mina barn. För jag var gravid med min första son då. Du har skrivit... Alltså hur livet har varit. Jag har beskrivit en dag i vardag och så här och skrivit. Och sen, men jag skriver inte varje dag, jag skriver lite nu då.
Mm.
Men när jag går in och läser dem där så är det ju som att det kommer tillbaka liksom hur det var då.
Mm.
Jag har ofta skrivit när jag mått dåligt och så där, men jag har också skrivit när jag mått bra, en fantastisk vårdag.
Jag har ju också några häften med dagböcker som jag gjorde när jag var, vad kunde jag varit, 8, 9, 10, 11, 12 år kanske.
Mm.
Nu måste jag gå ut på logen igen. Nu ska vi tröska. Fy! Står det bland annat.
Ja.
För det är så att man fick göra när man var barn. Stå och tröska. Ja, vet, och mössorna sprang. Och,
ja, det fick jag aldrig göra.
Nej, men...
Jag bodde i stan. Vi tröskade inte
men det är skillnad på staungar och bondungar.
Ja,
du vet.
Precis. Nej, men just det här att bära på hemligheter. Om vi kommer tillbaka till det. Det är ju... Alltså, det är ju, många av oss gör ju det. Och vissa hemligheter, de försvinner ju liksom på något vis efterhand.
Mm,
men det finns ju också hemligheter som gör så ont till slut, som att de växer och att vi mår dåligt utav det. Och det kan ju vara en del till psykisk ohälsa. Och jag tror väldigt mycket på det här med att faktiskt... Jag tänker på det när vi har jobbat med de här grupperna med livsstegen.
Mm.
Som vi har gjort här i Falköping och i Floby pastorat också. Det är ju ett sätt att dela... När man inte får, alltså det är tystnadsplikt i gruppen, det är man får inte fråga, man får inte kommentera. Och när man gör det, när man delar saker och får lyssna på hur andra människor har det, då händer det också någonting som att jag är inte ensam.
Mm. Nej, men det
finns
det kan
andra människor som har upplevt liknande vad jag, och de har hanterat det på det sättet. Jag kan lära mig och sådär. Det tycker jag har varit jättebra för mig att... Och för många andra också. Och när man delar så här så bildas det någon sorts kitt också mellan människor. För man berättar ju inte det för någon annan. För alla har ju berättat saker, va?
Mm-hmm.
Och då händer det någonting mellan människor som är väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag tror på det, Vi kommer fram till det gång på gång.
Mm. Nej, men det är nog bra om man kan liksom sätta ord på det.
Mm-hmm. För det handlar ju om att jag duger inte som jag är. Det är därför jag går runt och bär på den här. Jag kan känna en sån skam liksom, eller skuld för att jag har gjort någonting. Eller för den, skam är ju för den jag är och skuld för det jag har gjort. Och då kan det vara skönt liksom, att bli av med den och gå bära på det. Va? Så det vill jag verkligen uppmuntra alla till. Ja.
Men det kan vi vara överens om. Ja. Att hemlighet är det många som har av olika arter, olika slag. Men har man möjlighet och kan man, så ska man nog kanske släppa på ventilen.
Ja.
För att det är lättare.
Att pysa lite.
Ja, det tror jag.
Mm. Jag brukar säga det, fisa och pysa, det ska man göra.
Okej. Okay.
Det är bra saker.
Bra saker.
Ja. Okej, Nu så ska jag bara be sinnesrobönen.
Det
då.
Kan du göra.
Och sen ska vi lyssna på en låt som heter Secret Lie. Jag kommer inte ihåg vad bandet heter. Det är något tyskt punkband från början på 80-talet som vi ska få lyssna till en låt. Den heter Chili. Chili heter bandet. Så vi avrundar med sinnesrobönen och sen Chili. Så Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. I Jesu namn. Amen. Yesterday I realized you've got a strange look in your eyes and you're not the same. The reason's plain, you can't hide. I can clearly see you, I know, but suddenly your face becomes unknown to me and I wonder why you sit and lie.